Vissa av de här produkterna har ju väldigt hög nikotinhalt om man jämför med vanligt traditionellt snus. Så att man exponerar sig för väldigt mycket mer nikotin än om man röker en cigarett till exempel.
Vitt snus, nikotinsnus, nikotinpåsar. Det finns många olika benämningar på den nikotinprodukt som så många numera har under läppen. Men vad är egentligen riskerna med det här vita snuset? Det ska vi prata om här i podden Akademiliv. Jag heter Elin Lindström. Louise Adermark, jättevälkommen hit.
Tack.
Du är forskare här på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och din forskning den handlar just om hur vi påverkas av nikotin ur flera olika aspekter. Jag tänkte att vi ska börja med lite bakgrund här. Det här vita snuset det fick ju ett enormt genomslag sedan det lanserades då i slutet på 2016. Kan du ge oss lite siffror här? Hur vanligt är det bland svenskar att vi snusar vitt?
Om vi tittar på den vuxna populationen så är det ungefär 8%. Men vi ser bland de yngre, de här 17-29 år, det är ungefär 22% och liknande siffror ser man på gymnasiet. Så det är runt 24% på gymnasiet med runt 44% som har testat de här. Men vi ser ju också att det vita snuset är populärt även bland yngre. Som i årskurs 9 så ligger det runt 13% som har ett regelbundet bruk och ungefär 28% som har testat.
Det låter som att det här är jättevanligt.
Ja, det är det ju verkligen. Vi har ju sett framförallt att det har attraherat unga tjejer. Så att om vi tittar på vanligt snus så har ju det inte varit så jättevanligt bland tjejer. Men det här vita snuset är ungefär lika populärt bland både vuxna män och kvinnor. Men också då barn och unga.
Mm. Det finns ju undersökningar som görs av det här förbundet, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, eller CAN som det också kallas, som undersöker då attityden när det gäller både rökning och snus. Och där kan man se en viss förändring då sedan det här vita snuset lanserades. Kan du utveckla det?
Ja, det är ganska intressant. De har en återkommande fråga i sina skolenkäter där de frågar då om hur farligt man tror det är att röka då 10 cigaretter om dagen eller snusa 3 doser snus eller mer i veckan. Och då har de fått alternativen att det finns ingen risk, liten risk, måttlig risk, stor risk eller vet inte. Och andelen som har trott att det finns ingen risk, det har ju legat under 10% under väldigt, väldigt många år. Men i samband där med att Syn lanserades i december 2016 och de körde en väldigt hård marknadsföring, det här spreds väldigt mycket över sociala medier och man blev exponerad för de här produkterna på ett helt nytt sätt. Och i samband med det så har vi sett de senaste åren att attityden till vad man tror att det finns för risker med de här produkterna har förändrats drastiskt. Så idag så är det bara var femte, om man tittar på skolelever då, så var femte kille på gymnasiet tror att det finns ingen risk med att röka 10 cigaretter om dagen. Och likadant ser vi liknande siffror då för snus. Så det här, även om vi har sett att rökning och har minskat stadigt under de senaste åren så ser vi nu stora förändringar i attityd kring alla typer av tobaksprodukter. Så att vi får väl se hur det utvecklar sig framöver.
Mm. Men om man då jämför det här vita snuset med det bruna, vad är egentligen skillnaden mer än färgen?
Ja, när man pratar med Swedish Match så säger de att de har inga produkter med syntetiskt nikotin, alltså ett konstgjort nikotin, utan det här nikotinet som finns i produkterna, det kommer fortfarande ifrån tobaksplantorna. Så det är lite konstigt att det får kallas då tobaksfritt när det ändå kommer från tobak. Men genom att man har extraherat ut nikotinet så blir man ju ändå av med vissa av de här ämnena som bildas när man framställer tobaken, som nitrosaminer bland annat. Man blir också av med vissa tungmetaller och pesticider eller bekämpningsmedel då som man har besprutat de här fälten med.
Mm. Så att den här produkten den marknadsförs alltså som tobaksfri?
Ja, den gör ju det faktiskt. Man kan ju tycka att det är lite konstigt för det skickar ju väldigt mycket olika signaler till användarna att man får en känsla av att ja, men det här är ingen man vet att tobak är skadligt, men när man ser att det här är tobaksfritt, det här är ingen risk för mig.
Mm. Det här är lite utanför din expertis kanske, men jag tänker det här att marknadsföra en nikotinprodukt som tobaksfri. Hur kan det hjälpa dem att marknadsföra sin produkt, tror du? Eller hur tas det emot av målgruppen?
Ja, men självklart så det så ser vi det här att man inte tror att det är lika skadligt. När vi har pratat med ungdomar så ser vi också att man tror inte att man blir lika beroende på grund av att det inte kommer från tobak. Och det är ju också så att tack vare att det har klassat som tobaksfritt så har man kunnat marknadsföra det på ett helt annat sätt och inte fallit under samma lagar. Man har inte behövt samma skatt på de här produkterna, så det här har ju varit en enorm kassasuccé kan man säga för tobaksbolagen.
Mm. Du nämnde det här med syntetisk nikotin som företagen säger att de inte använder i sina produkter. Hade det varit bättre om nikotinet hade varit syntetiskt?
Ja, om man tittar på tobaksodlingarna så innebär de en enorm miljöbelastning. Man kan inte odla på samma ställe under flera år för det är en väldigt stor urlakning av jordarna. Man använder mycket bekämpningsmedel, mycket barnarbete och annat. Så att man skulle kunna bli av med väldigt mycket av de här miljöaspekterna genom att syntetiskt framställa nikotinet. Samtidigt ska man vara medveten om att nikotin är ju ett gift. Så att det här är ju ingenting som man gör lite lättvindigt. Utan det är inte så på många ställen i världen som man kan framställa nikotinet.
Mm. Om man säger ur hälsoperspektiv, hade ett syntetiskt nikotin varit bättre?
Ur ett miljöperspektiv kanske. Uh-huh. Men sen så är det svårt att säga om det skulle finnas några skillnader mellan nikotin som extraheras från tobak jämfört med syntetiskt. Det finns en del rapporter som ändå visar att till exempel nitrosaminer, att det finns ändå spår kvar av de här ämnena som vi vet är skadliga från tobaken.
Mm.
Så kanske det skulle kunna finnas vinster med det.
Mm. Vad är det som gör att det blir en påse av det? Alltså jag tänker i det bruna snuset så är det ju tobaken som gör att den får den här volymen och sånt där. Vad är det mer i det här vita snuset utöver nikotin?
Det kan vara lite olika saker, men bland annat växtfibrer och annat som man har liksom gjort ett material och så tillsätter man nikotinet till det.
Mm.
Men vi ser ju också att det börjar komma mer och mer andra typer av produkter som små nikopop, små kapslar som man kan, lite som en TikTok som man kan lägga under tungan och som kan smälta dem med nikotin och olika smaksättningar. Så jag tror att vi kommer se mer och mer andra typer av nikotinprodukter också framöver.
Mm. Det här att vi ofta får höra att det är bättre att snusa än att röka. Och då i det här fallet då att det skulle vara bättre att snusa vitt än och snusa brunt. Det framförs ju ibland av tillverkarna av det här snuset. Och att det här vita snuset då skulle kunna hjälpa Sverige att bli ett rökfritt land. Det är ett argument för det här vita snuset. Hur ser du på det?
Jag håller absolut med om att om man ska använda någon typ av tobaksprodukt så är snus bättre än att röka, för att med rökningen så bildas det enormt många olika giftiga ämnen och vi drar ner det i lungorna, vilket orsakar mycket skada. Samtidigt så är det ju så att vi måste ju inte använda en nikotinprodukt, utan man kan ju faktiskt vara nikotinfri också. Det vi också ser bland våra unga är ju snarare att om man har börjat med en nikotinprodukt så blir man väldigt, väldigt snabbt beroende. Man blir mer mottaglig också för andra typer av nikotinprodukter. Så om vi tittar framförallt på de unga så ser vi ju snarare att om man börjar använda vitt snus, då finns det en ökad risk för att man också börjar röka på sikt eller att man börjar vejpa. Så att det finns en väldigt stark koppling mellan olika nikotinprodukter. Har man testat en så är det en ökad risk att man också testar någon annan.
Mm. Jag har ju förstått det som, när vi har pratat om detta, att det finns ganska mycket kunskapsluckor när det gäller det vita snuset och vilka effekter det faktiskt har på vår hälsa på lång sikt. Men vad är det egentligen vi vet? Vad är det för risker som vi liksom har belägg för finns med det här vita snuset?
Ja, vi vet faktiskt fortfarande väldigt, väldigt lite. Och det är ju alltid så här när man har en ny produkt som kommer på marknaden. Det dröjde ju jättelänge innan vi förstod vilka risker det kunde finnas med att röka till exempel. Någonting som man ser väldigt tydligt är ju ändå de här skadorna, snuslesioner brukar man prata om, att man får skador på munslemhinnan till exempel och att man kan få mer karies-tillväxt. Så det är väl några av de faktorerna som man ser tydligt. Sen så finns det ju mycket oro kring just kardiovaskulära effekter, hur nikotin påverkar blodtryck och hjärtfrekvens, påverkar kärlen. Men samtidigt är det ju så att det dröjer ju väldigt länge innan vi verkligen ser de resultaten. Så att det kanske är först om 20 år som vi verkligen kan börja säga någonting om vad det finns för risker med de här produkterna.
Mm. Som forskare, vilken typ av studier skulle du säga skulle behövas göras för att vi säkert skulle kunna svara på frågan om vilka risker som finns med det här nikotinbruket?
Ja, det är ju väldigt, väldigt svårt att göra det. Om vi tittar på de här olika populationsstudierna. I dagsläget så finns det ju ingenting gjort i stort sett alls då när det gäller nikotinpåsar då, eller vitsnus. Men om vi tittar på andra typer av tobaksprodukter så är det ju väldigt svårt. Man behöver följa individer under en väldigt lång tid. Och det är svårt att kontrollera för alla de faktorer som de här individerna utsätts för. I vår forskning så försöker vi följa ungdomar över tiden för att se vad som händer. Men man får ju följa dem så väldigt, väldigt länge då. Men vi jobbar också med djurstudier för att mer kunna kontrollera för olika faktorer runt omkring. För att verkligen kunna förstå nikotinets effekter på framförallt då hjärnan men också andra typer av funktioner.
Mm. Den forskningen som ändå är gjord på ungdomar där man följer dem över tid och den tiden som man har kunnat följa dem än så länge så att säga. Vad har ni kunnat se? Vad är det för effekter?
Framförallt så pratar man ju mycket om som sagt så finns det ingenting om just nikotinsnus då. Men när det gäller e-cigaretter till exempel som också är en ny tobaksfri produkt så har det ju kommit mer och mer forskning. Och dels då så ser man det här att börjar man med e-cigaretter så finns det en ökad risk för att man börjar röka. Man ser också att de som använder e-cigaretter har en ökad risk att utveckla psykisk ohälsa. Man ser också att man har mer riskfyllt alkoholintag, att man även testar andra droger. Så att det finns en oro för just de här kopplingarna med den psykiska hälsan och nikotinbruket. Sen så finns det fler när det gäller just vaping då, där man exponeras för nikotinet. Där man har tittat på effekter på blodkärl till exempel och man ser förändringar i cirkulation, man ser ökad koagulation och annat. Så att man ser vissa signaler som tyder ändå på att det kan finnas en ökad risk då för att man kanske kan drabbas av en stroke eller något liknande. Det är definitivt så att vi får en försämrad sårläkning bland annat av när vi använder oss av nikotinprodukter. Så det är ju någonting som kan vara viktigt även då för ungdomar om man vid plastikkirurgi till exempel eller om man bryter ett ben eller så kan ju nikotinbruket verkligen påverka de processerna.
Hur då? Eller hur skulle man kunna märka det?
Ja, men bland annat, det finns många studier gjorda på just rent snus och det kan man ändå tänka sig är väldigt likt. Där man ser då att benet inte läker som det. Och det är troligtvis kopplat då till blodcirkulation bland annat. Att man får en försämrad blodcirkulation i de här lite tunnare blodkärlen till exempel.
Mm. Du nämnde ju det här med djurstudier. Och där vet jag ju att din grupp forskar både om vad som krävs för att en person ska kunna bryta sitt nikotinberoende och vad som händer i kroppen och hjärnan då vid långvarigt bruk av nikotin. Och det här att forskningen baseras på försök med råttor i väldigt hög grad. Alltså hur skulle du säga att de resultaten kan överföras till människa? Hur lika är vi?
Ja, det finns ju absolut jättestora skillnader mellan en råtta och en människa. En råtta upplever ju inte lika mycket saker som en råtta. Men samtidigt så är det jag tycker en fantastisk möjlighet om man har just det här att man har humanstudier. Man kan följa individer över tiden och sen så komplettera med djurstudier för att verkligen kunna se mer på kausala samband. Vi kan ha en råtta från samma syskonskara som går ihop i samma bur men den ena får bli exponerad för nikotin och den andra blir det inte. Och verkligen kunna studera nikotinets effekter på beteenden och på hjärnan och på olika fysiologiska funktioner. Så jag ser en väldigt stor styrka i att kunna använda sig av det här för att verkligen kunna bena i de här komplexa mekanismerna.
Mm. Vad är det ni har sett när ni har just studerat råttor och nikotin? Vad är det ni kunnat iaktta?
Om vi tittar på de här långtidseffekterna av nikotin på just hjärnan så är det ganska intressant för att vi ser hur nikotinet påverkar hjärnan på ett väldigt spatiotemporalt sätt, liksom en sekvens där man ser att vissa hjärnregioner påverkas initialt och sen så blir det andra hjärnregioner som rekryteras. Och det är inte, så det är liksom inte hela hjärnan som påverkas, utan det är hjärnregioner som är viktigare för belöning och beslutsfattande och för skapandet av vanor. Och det här tror vi är väldigt viktigt då för hur nikotinet, hur man blir beroende av nikotin. Att vi, just när man använder nikotin så är det ju väldigt mycket kopplat till den här vanemässiga. Man tar en cigarett när man väntar på bussen eller pratar i telefon eller efter maten. Man har liksom sina rutiner kring det här användandet. Och vi ser väldigt starkt att nikotin i det akuta skedet förstärker någonting. Man pratar om plasticitet i hjärnan, så man kan koppla lite till minne och inlärning. Och vi ser att nikotin förstärker plasticiteten i hjärnregioner som är väldigt viktiga för skapandet av nya vanor. Däremot när man har exponerats under en längre tid, då blir man väldigt tolerant mot de här liksom positiva effekterna, om man kan säga så. Och sen när man är abstinent, då ser vi att vi inte har någon plasticitet alls i de här hjärnregionerna, vilket vi tror då kan bidra till att det är så himla svårt att bryta de här vanorna och liksom bli nikotinfri, för att man har inte riktigt den här förmågan att förändras på det sättet. Och det tror vi ändå kan vara en viss betydelse även för den humana situationen då.
Så när man börjar att använda en nikotinprodukt, då kan man inledningsvis uppleva att man blir skärpt och kreativ och så. Men att det liksom dalar allt eftersom man använder den här produkten. Är det det du menar?
Ja, men precis. Och det ser man ju också i humanstudier, att om man ger nikotin så kan man få en förstärkt, man blir mer aktiv, man blir mer kanske motiverad, man orkar hålla ut lite längre. Men sen så efter ett tag så kan man ju uppleva att man snarare måste ha det här nikotinet för att kunna fungera normalt istället. Och sen så då när man slutar helt, då funkar inte riktigt hjärnan som man ska. Och man ser i både humanstudier och vad vi ser i våra djurstudier är när man är abstinent och en hypofunktion, alltså att hjärnan inte riktigt signalerar som den ska. Man har liksom en nedsatt aktivitet. Och det här kan ju i sin tur då bidra till det här med kopplingen med psykisk ohälsa, depression, att man inte riktigt orkar.
Hur beroendeframkallande är det egentligen då med nikotin? Man hör ju ibland att det är väldigt beroendeframkallande, men för att vi ska förstå, vad är det här för en drog?
Den är ju väldigt, väldigt beroendeframkallande. Samtidigt så kanske det en bidragande faktor kanske är också att det är så socialt accepterat. Så att man har inte riktigt, det är inte riktigt samma stigma att använda de här substanserna, och det gör att man lättare fortsätter med dem. När vi tittar på de som börjar och de som sen fortsätter, då ser vi att ungefär av alla de som börjar så är ungefär runt 60% som fortsätter att använda de här produkterna. Så att när det gäller snus just, det är lite mindre när det gäller vaping och cigaretter. Så det är väldigt många som, har man väl börjat så fortsätter man gärna. Det är ju det som är problemet med alla de här beroendeframkallande substanserna, att man mår ganska bra alltså när man tar dem, och man utvecklar en sorts förälskelse till dem, och man vill inte leva utan de här produkterna. Så det är svårt också att riktigt se riskerna med dem, och liksom, man vill inte klandra sin produkt.
Det kan ju också vara svårt nu när det finns så stora kunskapsluckor kring den långsiktiga effekten av det vita snuset till exempel, att avhålla sig från det om man befinner sig i ett kompisgäng där många snusar vitt till exempel.
Ja, absolut. Det finns ju väldigt lite. När man pratar om snus så ser de flesta att ja, men det som är farligt är förbränningen av tobak och att själva nikotinet inte har några risker. Och då finns det också ingen anledning direkt till att sluta använda det vita snuset. Utan det man kanske når fram bäst med de unga, det är ju att prata till exempel om miljöbelastningen som de här tobaksodlingen skulle innebära då.
Hur skulle du, om du skulle liksom prata med en ungdom som är på väg att pröva vitt snus, ge sig in i det här nikotinberoendet, hur skulle du vilja formulera dig kring riskerna till den personen, så att man liksom, jag tänker på det här med attitydförändringarna och sånt där som vi ser i de här grupperna.
Att prata med ungdomar är ju bland det svåraste som finns. Jag kan säga av egen erfarenhet att jag är inte den bästa på den typen av aktiviteter. Jag skulle behöva andra experter som uttalar sig om det egentligen. Men För det är ju så här, tonårshjärnan, den är ju lite formad för att den vill testa nya saker. Hjärnans belöningssystem till exempel, det går igång mycket, mycket mer på en belöning än vad det gör hos barn och vuxna. Och man ser att ungdomar tar mycket större risker för att få en belöning. Samtidigt då som de här prefrontala delarna är inte fullt utvecklade, så man har inte samma konsekvenstänk. Man kan liksom inte säga att ja, men om jag börjar använda den här produkten, då kanske jag blir fast i ett beroende. Jag kommer spendera jättemycket pengar. Det här kommer bli en stor miljöbelastning. Man har liksom inte riktigt den förmågan, utan man ser bara den här snabba kicken och så vill man ta den. Så det gäller väl egentligen att när man pratar med ungdom att hjälpa dem att få olika argument för att kunna klara av och säga nej, men det är inte lätt alltså.
Mm. Från samhällets sida, vilka insatser hade du velat se?
Vi har ju legat på ganska mycket just när det gäller de här smaktillsatserna, för att dels så är de inte reglerade och det finns faktiskt risker även med de här smaktillsatserna på skador på munslemhinnan och annat. Och jag ser det också som att det är ju det finns alltid en ny smak att testa. Så att, och det här gör ju att man lockas in också i det här beroendet. Har man testat någon men det gillar man inte, ja, men då testar man nästa och så är man plötsligt beroende. Vi ser ju också stora risker med att i och med att man tillsätter nikotinet separat så kan man ju tillsätta väldigt stora mängder nikotin. Så vissa av de här produkterna har ju väldigt hög nikotinhalt om man jämför med vanligt traditionellt snus. Så att man exponerar sig för väldigt mycket mer nikotin än om man röker en cigarett till exempel.
Hur mycket mer då?
Ja, det finns väldigt stora variationer mellan olika produkter och det är väldigt svårt att veta hur mycket nikotin det blir. För att hur mycket nikotin kroppen tar upp, det beror på pH, det beror på hur fuktig den här snusen är. Och då hur mycket nikotin som finns. Men också om nikotinet är i en fri form eller inte. Och när det har gjorts analyser så har man sett att olika typer av vita snusprodukter, de kan ha liksom någon få procent tillgängligt nikotin till liksom 98% tillgängligt. Så att det är jättesvårt för användaren att veta. Och sen så är det ju så att många av de här produkterna har inte ens skrivit ut hur mycket nikotin produkten innehåller. Så det är verkligen en djungel, men det finns ju produkter på marknaden som har liksom 100 gånger så mycket nikotin i sig som röken från en cigarett som är då väldigt reglerat.
Det låter ju väldigt konstigt att det här inte är mer reglerat, kan jag tycka.
Ja, men det håller jag med om. Mm. Sen så har det ju funnits en tradition, vi är ju väldigt stolta över det svenska snuset och där har vi haft att det har reglerat sig självt lite, man har haft tobaken och så har den haft sin koncentration som har varit också då ganska hög. Och då har man inte liksom sett någon anledning till att reglera det, men jag hoppas ju ändå att det ska komma en reglering på sikt.
Mm. Nu när vi spelar in den här podden, då är det april 2024 och det pågår ett uppmärksammat rättsfall i USA. Det är en man som har stämt ett företag och även Swedish Match för det starka beroende och de tandskador som man också har utvecklat efter användning av vitt snus. Vad tänker du om det här fallet?
Ja, det här är ju en väldigt intressant rättsprocess egentligen. Där man då från den här rättsliga sidan, om man säger så, de hävdar då att syn som det är i det här fallet, de står för ungefär 70% av marknaden och har ökat explosionsartat i USA med de här produkterna. Och det står ju på de här paketen att det är beroendeframkallande. Men det är ju så svårt att riktigt förstå hur extremt beroendeframkallande det är. Och det står ingenting om några andra risker med de här produkterna. Och det är ju samma sak som här i Sverige, att det inte står någonting. Vilket vi också hoppas det ska komma in mer information på förpackningarna. Man tror ju på något sätt att det ska kunna gå att köpa produkter som skulle kunna vara skadligt för en. Och just i det här fallet så finns, jag har läst igenom de här 35 sidorna som är den här stämningsansökan och då finns det ju väldigt lång lista på risker som man hävdar då att snus orsakar, bland annat kopplat till psykisk ohälsa och olika kardiovaskulära faktorer. Men i och med att det finns ju idag faktiskt ingen publicerad forskning kring det här. Så att det är ju väldigt svårt att hävda att man har de här riskerna när vi inte har det vetenskapliga belägget. Så att det blir spännande att följa den här processen och se vad som händer.
Det här med att det är så himla svårt att sluta. Det här att det är så himla beroendeframkallande. Du nämnde ju det här med de sociala faktorerna, att hjärnan efter en tids användning får svårt att anpassa sig efter nya förutsättningar och så. Hur skulle du vilja sammanfatta det här, att just det här att det blir så svårt att sluta att lägga av med nikotinet när man väl har kommit in i ett beroende?
Ja, jag kan ju själv säga, som jag har också använt de här produkterna, och jag minns väldigt tydligt hur jag sa att ja, men jag kan sluta när jag vill, det är bara att jag inte vill sluta just nu. Sen så har jag ju hört exakt samma uttalande från väldigt många individer. Och det är ju lite det som är kärnan i det här med beroendet. Att man, ja, men man älskar ju sin produkt, man vill inte bli av med den. Och man tror att man har kontroll, men man har inte det.
Och till den som lyssnar på det här samtalet då, och som känner att nu är det verkligen dags att bryta det här nikotinberoendet. Har du några goda råd? Du har ju egna erfarenheter, förstår jag.
Ja, men det är ju aldrig för sent att sluta. Så är det ju verkligen. Och det finns ju väldigt mycket olika typer av hjälp att få. Och bland annat sluta röka linjen. De tar också upp det här med snusanvändning. Och det finns mer och mer olika ställen man kan vända sig till. Och det är just det att ta emot hjälp är ju väldigt viktigt. För vi ser i våra data när vi har följt individer över tiden att det är just det här stödet från andra är oerhört viktigt för att klara av att sluta. För det är väldigt tufft. Och det är svårt när alla runt omkring kanske använder produkter och om man ser det här hela tiden. Jag menar, vi ser snusdoser. Så fort man går in i en affär så finns det massvis med vitt snus som finns där, och man blir påmind om det här och man blir sugen. Så det är verkligen tufft.
Louise Ademark, tack så hemskt mycket för att du kom.
Tack.
Och tack till dig som har lyssnat. Den här podden Akademiliv spelas in på Medieteknik vid Göteborgs universitet, och tekniker var Mikael Werlin. Podden görs av kommunikatörer på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Jag heter Elin Lindström. Vi hörs igen. Hej då.
Hej då.